Jo, jag har inte sett det på 100 år, för du har varit på inspelningar.
Ja.
Med Halm.
Ja. Y'all ain't ready.
Kommer tvåan att skilja sig jättemycket från ettan?
Jag skulle säga att det är som en uppskruvning. Tempot är högre, allting är liksom större och roligare, vill jag också påstå. Ni är på riktigt inte redo. Det blir så jäkla kul.
Jag har inte sett första säsongen, så jag är på riktigt inte redo.
Tänk att du inte har sett. Men det är härligt att du är tillbaka. Och det är alltid i burken nu.
Alltid i burken.
Och när kommer tvåan ut?
I höst.
Adrian Pereira.
Hej, Anne.
Du har en jättefin t-skjorta som det står Stormen Gud.
Gudrun på. Jag var på en sån keikka i Åbo och jag hann se slutet av sista låten och sen köpte jag t-skjortan och försökte öva mig att tala med kvinnor för att det var liksom solisten var en kvinna och det här, inte sa jag mycket men jag har skjortan.
Ja.
Smooth.
Ja, där satt den.
Där satt den.
Det första jag, när jag hämtade Adrian
Gud då.
Så det första du visade var ditt glasskort. Mm. Och jag blev så imponerad. Och jag tänkte,
vill du säga det?
Ja.
Det här ska man ju göra istället för att vifta sig med sitt Amex-kort och sitt Platinum, vad de nu heter.
Jo.
Så visar man sitt glasskort till folk.
Ja, det var mitt ID-bevis.
Åh, man får så här stämplar.
Men är det bedårande?
Ja.
Så nu får man äta glass med Adrian om man vill.
Kiva.
No, inte vet jag nu, eller?
Va?
Nej, men det är sant!
Va? Nej, men vadå kiva? Jag tycker att det skulle vara trevligt. Varför vill ni inte äta med mig?
Jag vill äta glass med dig.
Ja. Mm. Jag skulle gärna vilja att ni skulle äta glass med mig.
Vi äter nu glass.
Jag är jättedesperat och ensam.
Men först, det är vi alla. Nu ska vi, först ska vi det där. Gå igenom dagens tema. Är det en guldkille som vi ska prata om till först, Joel?
Ja, det är det. Jag tänkte samla oss till någon slags krismöte för den finlandssvenska saken. Bra schack att göra det med, va? Jag tycker vår PR är svajig just nu. Och vi är som utan ledning och vi är i händerna av stereotypiska hankeiter.
Kai?
Nej, tyvärr inte.
Okay.
Vi kan bättre. Okay. Jag har ett ödmjukt förslag för hur vi ska lösa den finlandssvenska marknadsföringen framöver.
Okej! Okay. Mm. Jag måste säga, när jag pratar om guldkille, så då menar jag förstås Maximilian Revell.
Ja.
Det är honom vi ska titta på lite också. Och jag kommer att prata om vad som är stort den här sommaren. Det är en trend. Det börjar som en TikTok-trend som nu håller på att ta över världen och växer hela tiden. Och det är den mysigaste trenden jag har hört om i hela mitt liv. Och det kallas för nonna-maxing. Mommo-maxing.
Mm.
Och det här, man pratar att den här sommaren blir nonna-summer. Det här är kanske att man själv går in i mommons aura.
Ja.
In i mommons leverfläckiga hud. Alltså alldeles underbart. Och sen så ser jag på dig, Adrian, och som vanligt så ser du ganska lyxig ut.
Ja, alltså jag står fast vid det att jag är en kändis, oberoende vad andra säger åt mig.
Bra.
Ja.
Bra.
Tack. Ja, det känns viktigt när det kommer från dig, Joel. Ja. Och dig, Anne. Alltså, jag tänker att vi är ju människor som är vana vid lyx.
Jo.
Jag ser på dig, Joel, att du är det. Och jag tänkte alltså tala om just Platinum Business Lounge lyx. Ja. För jag har så nyligen fått erfara det här. Och jag kan ju säga att jag är helt förstörd.
Oh.
För det var inte så häftigt som jag hade hoppats på.
Okay.
Det var liksom, alltså det bästa med att vara på en flygplats och komma till loungen. Så det var att jag fick skita i fred.
Mm.
Och det var liksom, där fanns en 70-talskran med två sådana, vad heter det, reglage.
Ja.
Och det var liksom, ingenting av det här var, tyckte jag, lyxigt. Och ändå så skulle det vara lyx. Att vad är det som, vad fan är det som händer, är min fråga.
Joel, om jag säger Maximilian Revell, vad säger du då?
Det första jag säger är Revell Center i Vasa.
Är det därifrån?
Ja, om du har hört namnet Revell så har du ju varit i Vasa någon gång.
Alltså, ja, jag har varit i Revell Center många gånger.
Ja.
Nå, om du säger det så vill jag säga Korvhuset i Helsingfors, Makkaratalo.
Mm.
Och så vill jag säga det där huset i Hang som fattiga sömmerskor bodde i när det fanns en hyvonfabrik där.
Ja.
Ja.
Alltså det här är bara fri association.
Jo, ja,
jag kan bara säga ett hus.
Ja, säg ett hus.
Okej, domkyrkan i Åbo.
Nej.
Nej. Fel. Men också, vad är det, stadshuset i Toronto är också Revell.
Mm, mm.
Vi pratar alltså om Viljo Revell, arkitekten. Och han vill ju ha en bror, alltså han har varit verksam, vad blir det då, tidigt 1900-tal, sent 1900, tidigt 1900. Och vill ju väl ha en bror vars barnbarn heter Maximilian Revell.
Och han ser ut som Alexander Stubb, fast yngre.
Ja, det gör han. Maximilian Revell är ett namn som har surrat i mina korridorer i alla fall senaste tiden. En samlingspartistisk politiker, han är 31 år gammal. Och hans valkampanjsvideo blev viral från i fjol. Det är en sån här är jag-video som innehåller då kräftskivor, vattenskidåkning, åka stor fin båt, sommarstugefester där alla har vita kläder, fancy mat, etc.
Han tycker folk om det här? Eller var det liksom att de skrattade åt honom för att han är det där som du beskrev?
Det möttes med mothugg nog i kommentarerna. En hel del som nog också sådär, ja, kämpiga, kör på. Men ganska mycket kritik finns den då, eller någon slags reaktioner väckte den i form av han vet inte hur riktiga världen ser ut, och är det så här det ser ut när man föds med guldsked i mun? Sådana kommentarer fick den där videon.
Och många trodde att det var ironiskt.
Det ska sägas att det kommunalvalet gick bra för honom. Han fick över 200 röster, och för en oprövad ung politiker så är det inte alls skattpiss. Med beröm godkänt, det ledde honom då till en styrelseordförande post i Helsingfors stads bostäder. Men ingen, vad heter det då? Inget säte i fullmäktige, men när HBL förra veckan gjorde en intervju med Maximilian så misslyckades han lite, eller ganska mycket, med att klä sig i mer folklig vibe. Han just svarade på kritiken med att det är inte ironiskt, han är 100%, där är hans liv. Och han påstår då att all framgång han har erhållit har varit genom flit och vad släkten har jobbat hårt för. Och det är ju störande. Varför är det så störande?
Vilken del av det här ska vara störande? Det att han säger det eller det att han är det?
Alltså... Ja, både och kanske. Kanske mer att han är det. Varför är han störande?
No, alltså jag brukar ibland säga, när folk säger, Donald Trump berättar alltid att han är self-made man för att han kommer inte från pengar, att han hade bara 1 miljon.
Mm. I started out with nothing and a small loan of $1 million.
Det är det som det betyder. Jag tänkte att det är all plastikkirurgi han har gjort, alla ingrepp han har gjort.
Ja.
Det visar han är self-made.
Jag funderar mycket på det när folk säger att de är self-made. Mm. Så tror jag att alla faktiskt känner det själv på något
sätt. Jag tror också att han tror verkligen det.
Ja.
Ja. Det är väl det som är, alltså det där missförståndet är väl vad som är irriterande, att han, att det, för all politik liksom, jag behöver inte ge mig in i det politiska här för jag är faktiskt ganska okunnig, men det är ju helt uppenbart att det är ett missförstånd att alla har samma möjligheter att lyckas i varken världen, i Finland, i given kommun. Sen säger han ganska, alltså en trasig klocka kan ha rätt 2 gånger i dygnet. Alltså han säger det där att han vill skapa ett Finland som, där alla har lika möjligheter och sådär. Men han verkar inte internalisera det för sig själv att han är privilegierad. Det är väl det som är störande här.
Men jag tror att det är nästan så att det går inte, att det är den blinda fläcken. Att inte kan jag heller, för att man känner till baksidan av sitt eget privilegium. Mm. Så det ser man, och det upplever man ju ofta starkare än framsidan. Så han har kanske fått mycket sådär att det har varit tungt, det kanske inte varit så roligt att vara Viljo Revells barnbarn. Han har kanske haft stora, stora förväntningar på sig, och han kanske har velat göra något helt annat än äta kräftor och gå på hanken.
Mm. Fast, men han måste.
Han måste. Ja, det är tungt att bära kronan. Men alltså, jag tänker att den finlandssvensken som inte förstår att vara en språklig minoritet och hela tiden köra på sina rättigheter när andras rättigheter håller på att försvinna totalt. Så det är att vara den där typen i klassen som bara utstrålar en viss irriterande självgodhet som är så där sårad hela tiden.
Ja.
Så jag liksom, och sen att säga att jag står på min släkt. Vad är nu mer finlandssvenskt än det?
Grejen är att, för det första som du säger, i generell korthet så har vi med en brat att göra här, för att vara tydlig. Eller ja, sådär. I och för sig tre år för sent efter Brat Summer, eller när Brat Summer var, så kommer brats hit till svensk Finland och ser ut som de gör. Men Maximilian säger alltså i HBL att hans släkt genom tiderna lite valt svenska eller finska som språk enligt rådande tidsanda i landet. Han påstår själv att han är tvåspråkig, inte finlandssvensk. Så han lite betackar sig det epitet, alltså han hör inte nödvändigtvis till oss. Trots att det du säger att det kanske är just det mest finlandssvenska som finns att vara sådär.
Ja, alltså vilken finlandssvensk vill vara finlandssvensk? Det är ju det vanliga att man säger att jag är inte finlandssvensk. Förutom om man kanske är jätte finlandssvensk.
Ja, men vad är att vara jätte finlandssvensk då?
Ja, du frågar fel människa. Jag är ju så där, du importerad.
Ja, just det.
Men är det inte något fräscht med att han är öppet opportunistisk?
Ja, alltså...
Är det fräscht? Nej, i dagens läge så är det ju det där, det där är ju det folk utgår från att man ska vara. Det är ju jätteäckligt.
Jag menar, inte hatar jag transparens. Sen är jag lite för socialistisk för att tycka om det eller tycka att det är fräscht liksom. Men han är ju ärlig. Jag upplever honom, som vi pratade om tidigare också, jag upplever att han är 100% ärlig.
Det gör jag också.
Och det känns faktiskt skönt.
Ja, man föreställer sig att man vet vad man har honom, och det är ju tryggt. Ja.
Men nej, va? Nej, på riktigt.
Ja.
Det är det som räknas. Att det är att man förstår att någon människa är vidrig, så det är liksom viktigare än att den sådär är vidrig.
Nej, han känns inte falsk i alla fall. Alltså han tror på riktigt.
Ja, men vi nämnde ju Donald Trump också tidigare. Jag tror på det, han tror på riktigt. Alltså han är ju också helt ärlig med att han är falsk.
Ja, jag tror att han är mer...
Jag tänker mig att han är helt öppen med hur brutal han är. Liksom det, han, ja, det han är äcklig på alla sätt och vis.
Ja.
Okej, det var inte enkom bra det här då. Nej.
Det där med att han liksom på något vis avsäger sig finlandssvenskhet. Han är inte rädd för att påstå sig vara svenskspråk eller tvåspråkig, men just finlandssvensk avsäger han sig lite. Och det är kanske något som de här sura kommentarerna inte tar i beaktande. Det är att han görs finlandssvensk med sina white shirt-fester och sin stora båt. Och ja, den läsningen kan han inte riktigt någonting åt. Alltså han bara med sitt sätt så gör han som finlandssvensk. Hur ska vi bli av med den här jävla kräftskive-grejen? Alltså PR-mässigt, image-mässigt. Hur ska vi se på Finland som grupp, som brand? Vill vi bli av med kräftskive-grejen då börjar med? Jag tycker det. Men...
Jag är också hemskt gärna utan den.
Ja, alltså jag tänker ju med att i och med att alla i någon mån eftersträvar rikedom, så kanske det kan vara till vår nytta. Det kan faktiskt vara till gången. Liksom så där, vet du, i Orpos Finland så är det eftersträvansvärt att ha kräftskiva och jakt. Eller hur man nu säger jakt. Hur säger man det?
Jat.
Jag
har ingen aning.
Jat. Nå ja, men jag ska inte sabba för dig. Hur ska vi uppdatera?
Jag har några nyckelord som jag tycker beskriver det finlandssvenska. Musik, med det menar jag körsång. Händighet, både till land och till sjöss. Sommarteater, litteratur, ofta från Nykarleby eller Jakobstad, men det finns undantag. Och mopo är mina ord. Min finlandssvensk har folkdräkt. Så ser jag på svensk Finland. Alltså ett schack som värdesätter konst, men framförallt kultur. Inte nödvändigtvis konst, men framförallt kultur. De värdesätter en 8 timmars arbetsdag och uppskattar att veta vem som byggde stugan eller båten. Inte hur länge det tog eller hur mycket det kostar, men vem gjorde det? Vem byggde den? Eller bilen, eller terrassen, eller whatever. Alltså ett meritokratiskt folk. Inte ett aristokratiskt folk som ju då man blir beskylld för att vara på krogen ibland. Hör till någon slags vita rosen aristokrati. Inte mitt svensk Finland, va?
Är det alltså mottot på din marknadsföringskampanj?
Inte mitt svensk Finland. Ja. Nej, men jag har aldrig suttit på en kräftskiva. Jag vet inte om man...
På riktigt?
Nej. Jag vet, jag har aldrig...
Du skulle så passa in.
Tycker du det?
Men du ser så söt ut.
Ja, och det ska man vara.
Ja.
På kräftskivor.
Har du varit på många kräftskivor?
Inte nykter, så jag minns inte.
Nej, just det. It's a blur.
Jag har varit på väldigt få, och då har jag varit med just människor som kindbussas. Och det här, alltså, de är helt ljuvliga, och de där kräftskivorna är ljuvliga, och kräftor till och med är gott. Men jag känner mig utanför. Alltså jag känner bara att det här är inte för mig, att jag är inte riktigt bekväm där. Och det är mycket sådana... Ja, man kan ju också ha kräftskivor i höghus förstås.
Ja.
Men det är inte så jag tänker på kräftskivor. Där är någon sådan socioekonomisk bakgrund som gör mig obekväm. Att jag ofta, och det är inte ju alla där att de är nu så extremt, från så extremt fina släkter.
Vad är grejen med, eftersom jag på riktigt inte har liksom njutit av en kräftskiv någon gång. Det borde ju vara bara en middag. Men det är väl det att kräftorna är dyra. Alltså det kostar att göra en överhuvudtaget. Det är som att ha en gulddoftar kväll eller någonting, att man ska dofta på guld. Nej, men alltså, det själva handlingen i sig är ju trevlig, man slår sig till bords, men innehållet är kostsamt liksom. Hur ska vi göra då? Kulturfonden delade förra veckan ut 6 pris, varav det största gick till humorgruppen Kai. Magnitto. Och det är ju någonting vi kan göra, alltså premiera en inte lika vattenskidåkande finlandssvenskhet som faktiskt Kai ju är. Men det riskerar ju att göra krösusar av oss allihopa tyvärr. Det där, Kai-killarna fick priser i storlek av en bokstavlig årslön.
Jag tycker också det, att det är så fånigt att man ofta premierar de som inte riktigt nu behöver det mest.
Ja.
Jag menar, de har säkert fått lite intäkter just nu. Alltså de kanske skulle behövt det för 5 år sedan, men inte nu.
Ja, det, så är det. Men vi ska komma ihåg att Svenska Kulturfonden är just en instans som inte... Det är ingen Robin Hood-organisation, mm, utan den organisation som ska premiera skapare som stöder det svenska i Finland. Och vem har gjort det om inte Kai? Så det är fondens uppgift. Så istället borde vi då fokusera på det här icke-monetära sätten att telegrafera oss. Det är jättebra att vi premierar dem som står för någonting annat. Karari Arbeit till exempel. Men det är massa pengar involverat och det känns som att det ränner i närheten av avgrunden. Så vi har andra icke-monetära sätt. Och det är kontrast till Revell som menar att hans kärnväljare är, citat, säkert en 20-40-årig man som är högutbildad och jobbar inom, säg, finans- eller konsultbranschen, slutcitat. Det är den väljare han söker i kommande val som samlingspartist.
Och han tänker att han ska få mer än 700 röster då, den gången. Jag tänker att det fortfarande kommer att hållas på samma nivå.
Jag tror att han har nu inringat sin målgrupp ganska bra. Jag ser nog den framför mig.
Ja, med det sagt, det är ju inte bredaste nätet att kasta då. Det är helt rätt, Adrian. Det är inte alla finländare som är högutbildade 20-40-åriga män.
Men kanske deras mödrar också. Jag skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna rösta på honom som ett barn. Alltså, nej, men vad pratar jag nu?
Som en mor.
Ja, alltså, du röstar på den mannen som din son röstar på.
Ja, alltså, nej, en svärmors dröm. Till exempel, jag tänker på det här tv-programmet Bachelor. Så han skulle vara utmärkt sån här Bachelor.
Skulle han? Skulle du titta på det?
No, jag har aldrig tittat på Bachelor. Men om han skulle vara där skulle jag säkert titta på det. Jag skulle veta att han kan ha alla etiketter och hur man för sig de fina salongerna, artig och trevlig.
För jag skulle vilja säga honom i Love at First Sight, men bara för att se den där kvinnans reaktion när hon ser hans leende.
Ja.
Sådär. Ja.
Det är inte en okärmig kille. Alltså jag tror på honom i politiken. Det är bara inte min politik. Men där får man tycka olika. Svenska gille.
Ja. Nej, alltså det känns som att vi talar med en helt annan människa.
Du tycker han ser demonisk ut.
Jag ska säga snabbt då, Adrian, att jag läste på hans Instagram, så när han blev intervjuad av Vasabladet nu i mars, berättade han att när han gick i skolan så sa en av hans lärare en gång när han var 14 och gick på 8, att av dig kommer det aldrig att bli till någonting. Och han tog det så hårt att han faktiskt tänkte det, har burit med sig det länge. Så för honom var det helt galet att få sig själv på Vasabladet och se sig som en, att folk vill prata och intervjua honom. Och så sa han också att han har hela livet haft en utanförskapskänsla som har varit väldigt stark och att han har den fortfarande, men att nu har han väntat till en sådär att han tycker inte att det är så hemskt mera. Och så riktar han sig då till yngre människor att om du känner dig utanför så det är inte något fel.
Alltså just det här, you can buy me flowers, eller vet du, I can buy my own flowers, eller hur den där låten nu går. Alltså bara för att du uppmuntrar unga människor att liksom på något sätt värdesätta sig själv, så betyder det inte att din politik blir bättre, eller det du förespråkar blir bättre. Alltså han står för nedskärningar och han står för ökade klassklyftor. Så det att han får, liksom, att, det att du säger att någon, du är utanför, du behöver inte vara det. Samtidigt som han ser till att du är mera utanför i praktiken. Så det skulle jag kalla falskt.
Men det finns också annars utanförskap. Det här blir för långt hemskt. Men alltså det mesta handlar om ekonomi. Jag tar tillbaka vad jag
säger. Nej, det är klart att det är ensamt på båten om ens kompisar inte har råd att komma med. Så det är någonting kanske. Men du vet.
Alltså, kul, jag älskar det. Kan vi ha det här som en rubrik? Det är ensamt på båten om dina kompisar inte har råd att komma med. Ja.
Absolut, det kan jag ha på en short.
Och ett utanförskap ändå.
Det är, alltså jag känner för honom. Ni har övertygat mig, jag känner för honom. Absolut.
Ja. Hörrni, så här. Min lösning. Jag tycker att vi är för dåliga på att nå över språkgränserna. Min finska, jag ska vara den första att säga att min finska är kroniskt lite för dålig. Och jag vågar inte alltid heller drömma eller tänka på resten av Finland. Eller när jag som tänker att vart ska jag rikta mig med min konst till exempel. Eller om jag ska söka ett jobb eller någonting. Eller för den delen dejta, se på dig Adrian. Men alltså,
varför ser du på mig? Vill du dejta mig?
Nej, för du pratar ju svenska. Jag ska drömma och våga.
Men vad är den på HSO?
Okej, du kan också gå och äta glass med Adrian på finska.
Ja, så här. Hur ser ni på det? Ni är utövare. Alltså, är hela Finland ert arbetsfält? Är ni översatta, era skrivelser till att börja med?
Du ska bli översatt, Anne.
Ja, den blir, ja. Men jag känner mig aldrig bekväm på finska i Finland.
Nej.
Och jag känner mig bekväm på att vara finlandssvensk heller. Alltså jag känner mig som Maximilian, jag är utanför.
Det här mellanförskapet som du pratar om.
Alltså jag tycker att det är så fint. Alltså när jag började 2017, när jag började skriva, så var mellanförskap någonting man använde för att beskriva människor som hade liksom en invandrarförälder och en inhemsk förälder.
Ja.
Och nu är det mellanförskap i alla. Alla är mellanförskap. Alltså det här är en inflation av utsatthet. Det finns inte en människa som inte är
alla
utsatt.
Är utsatta.
Alla är utsatta. Och på sätt och vis så är det ju helt sant, men på ett annat sätt så är det inte sant.
Vi är inte lika utsatta. Nej,
nej, och inte på samma sätt.
Nej.
Men jag skulle alltså på riktigt vilja gå och äta glass med dig, Joel, på finska. Jag skulle älska att slicka pehmis och vara sådär, miltä tää maistuu sulle.
Det låter ju modigt. Jag vet att från i teaterfältet, det fria teaterfältet, så vi kan vara ganska dåliga på att reach out och söka. Det finns ju teatrar i hela landet, men vi tar oss inte riktigt över finråen, som det heter i Närpes. Och det skulle vi kunna, vi utnyttjar inte vårt konstfält och hela vårt konstfält och vårt kulturella spel, vår kulturella spelplan. Och där är en grej som vi på riktigt kan göra för att bredda det finlandssvenska på något annat sätt än via kräftskivan, tycker jag. Till exempel då, vad Kai gjorde i fjol. Det är väl den största gränsöverskridningen sedan Mannerheim. Alltså språkliga gränsöverskridningar.
Jag tänkte att du menar hans sexualitet, men okej. Nej, men bra.
Så nu är den banan liksom krattad. Alltså inte för tvåspråkighet då, med citationstecken, med snubbar i västar och som har travel som hobby, utan för vanliga kulturfinlandssvenskar som pratar knagglig med godtagbar finska. Jag tror att den vägen är mer öppen i år än vad den var för 2 år sedan. På grund av Kai. Och helt ärligt, att det skulle hjälpa den finlandssvenska saken mest av allt. Att vi skulle lära oss prata lite keli, lite bättre. Och vi skulle våga ta oss in på de här ställena där en svenska inte duger.
Vad är ditt sätt att säga keli?
Keli.
Oj, vad gulligt.
Min mummo säger att jag gav på keli, är det säkert.
Det var fint.
Oh, ja.
Och att vi skulle ta oss in i de här salongerna med vår kultur, som ju faktiskt är bred och kunnig. Lex Kai, eller Lex Linda Lampenius för den delen. Hon är en virtuos alltså. Och grejen är att om vi vanlisar inte gör det här, vågar ta oss över de här gränserna. Så då vet vi vem vi har i de finska salongerna och representerar oss. Och de har väst och deras hobby är travel.
Vet du, just det här behövde jag höra. Just det här behövde jag höra. För att jag ofta vill jag inte gå och skämma ut med bland finnarna. Men då får de ju inte heller träffa den här Borgobon som inte har Rolex-klocka.
Exakt så.
Så. Sommaren 2026 är i princip här. Och jag ser fram emot det här som aldrig förr. Jag är inte en sommarmänniska överhuvudtaget, men jag tror att i år kommer jag känna mig hemma. För jag tänker anamma nonna-trenden. Det är alltså frågan om nonna-maxing som är på tapeten den här sommaren. Och nu minns ni som har hetslyssnat på sällskapet att 2022 så sa Ellen Strömberg att det är Coastal Grandmother som gäller den här sommaren. Men det var en sån här...
Vilket bandnamn.
Coastal Grandmother.
Ja,
indie-rockens.
Ja, det är liksom
pionjärer.
Ja. Eller det är nästa, det är liksom så där surfrock.
Ja, visst.
Coastal Grandmother.
Men det var en sån där stil i Diane Keaton i vita linnekläder. Det är inte den Grandmother vi tänker på. Nej. Veronica Maggios senaste platta heter Scura. Och det är en italiensk, rik, elegant äldre kvinna. Mm-hmm. Jag tror att hon är från Milano. Men alltså hon är elegant. Den här Nonna Summer som jag pratar om. Så hon är fan i mig inte elegant. Inte på någon vänster. Alltså hon skiljer sig från de här tidigare. Nonnan har attityd. Hon är obrydd. Men hon behöver inte vara stilig. Och det är det som gör mig så jätteglad. För att jag läste att det man satsar mest reklampengar på just nu är kvinnor som är plus 50, för att vi har pengar och vi har råd att använda våra pengar hur vi vill och bla bla bla. Mm. Ja, det är fint. Och sen har Vogue haft två plus 70 kvinnor på sin pärm helt nyligen. De är snygga. Och sen när jag såg på det här Devil Wears Prada 2, så det var 20 år senare, så ingen hade åldrats en dag av de där kvinnorna. Männen hade åldrats hur mycket som helst. Mm. Och det gör mig inte alls glad att ska jag också liksom måste tänka på ett utseende fast jag är så gammal? Nej, det går inte. Jag är inte med på det. Mm-hmm. Någon tänker inte på sitt utseende överhuvudtaget.
Någon får vara skruttig.
Hon har leverfläckar, för hon tycker om att njuta.
Jo, hon tar en rök ibland, ja. Eller hela tiden.
Men du beskriver det alltså en äldre brat. Det är liksom alltså sådär, och nu tänker jag på det här Charlie, vad det nu var, skivan.
Ja.
Att det är liksom någon som helt medvetet skitar i saker.
Inte vet jag om hon skiter, men hon bara njuter. Jag vill fråga av det om vi tänker på en nonna, alltså en mommo. Mm. Så vad får ni för bilder i huvudet? Alltså om ni tänker, ja nu har vi redan tagit fram några bilder, men vad tänker ni spontant?
Död.
Ja, bra.
Köksmästare vill jag kasta ut.
Bra.
Två beskrivande ord för tillfället.
Död köksmästare. jag har bara död. Det är liksom så där alltså, för mig är det, vad heter det? Jag vet vad jag ska svara, för jag har liksom lite läst på det här och jag tycker att det är jätteintressant att det är på något sätt trendigt, för att just det här, alltså det var inte så länge sedan som jag läste att till exempel unga flickor, kvinnor på Södermalm, tror jag, i Stockholm, så det är liksom så där idoler klädesmässigt var 50-åriga kvinnor, det som du nämnde. Mm. Och det är att man bara förflyttar det ännu några decennium liksom längre framåt i tiden, utan att det på det viset innebär att man egentligen skulle besöka äldre människor eller ens vilja köta om äldre människor, utan du bara är så där. Mm. Jag tänker skäla det viktigaste av äldre människor och vara det. Men det här, jag tänker inte alls på äldre människor, så jag hänger ord för det här.
Jag tänker på tomatsås, så här bastanta kroppar och leverfläckar och brillor. Och så tänker jag jättemycket på skvaller och skratt. Och så, inte sådant vackert skratt, utan det kanske... Ja, exakt så. Och så kanske jag också ser framför mig en sopkvast eller en kikare som är riktad mot det lokala torget eller någon annans balkong. Och den här...
Alltså... Någon slags pillemariskt temperament. Sådär, ut ur mitt kök, nu i vägen. Men man kan ha en glimt i ögat, men vara ganska elak med folk. Någon sånt tänker jag på en nonna också.
Och det är jättebra. Och när du sa det där, så tänker jag, för det finns ju också en manlig motsvarighet. Det är ju jättesexistiskt att jag nu bara pratar att vi alla ska vara mommon. Jag ser att ni är nu två män här. Så det finns ju den här andra manliga motsvarigheheten som blev trendig redan år 2024, då det blev ett nyord i Sverige med umarell.
Ja, just det.
Va?
Och umarell är en, det är också från Italien, då en ordagrant betyder liten man. Och det är en farbror i pensionsåldern vars huvudsakliga hobby är att stå med händerna knäppta på ryggen och observera byggarbetsplatser och olika arbeten. Och sen han följer med noggrant, och så kommer han alltid med oönskade, oombedda råd.
Ska du ta hammaren till det där? Ja, just det.
Ja, men jag tänker bara på Karri arbete. Det är liksom,
jo.
Det var just det. Men, ja.
De beskriver umarell.
Exakt. Och sen när jag tänker på den där målbilden där, om ni har sett Sopranos, så Junior är den här motsvarigheten till den här nonnan som har temperament och liksom lite otrevlig om den vill, för den orkar inte med bullshit mera.
Faktiskt Sopranos mamman, det här, vad heter hon, Silvia, så hon är väl min bild av en nonna, men det är liksom pur ondska. Det är liksom sådär Shakespeare-nivå av ondska. Så det där, ja.
Men det var man har gjort nu, att Sicilien Nej, det är Sardinien. Sardinien hör ett av till världens de här blåa områden. Där var folk lever jättelänge. Och det är så roligt att den här nonna-trenden har blivit på något sätt en longevity-trend.
Ja, okej.
Okay. Och om du vill leva som en nonna så ska du leva exakt motsats som Brian Johnson gör. Den här techmiljonären som är känd med en don't die-rörelse. Ja. Så det var nonnan gör, att hon bara njuter. Och sen så är hon är alltid analog och hon är också social. Och jag hörde nog vad du sa, Adrian, om det där att vi lämnar dem ensamma för sig själv. Men att om du själv är en gammal människa som inte ännu, alltså du inte ännu mår så dåligt att du inte kan röra dig själv, så kan du ju ha agens själv och gå ut i samhället och sätta dig. Eller du kan, om du liksom känner att du har en plats i samhället, så behöver du inte vänta att familjen kommer till dig, utan du kan ju kanske, till exempel jag kommer aldrig ha en familj som att ska ta hand om när jag är gammal och är ensam. Mm. Så jag måste ju kunna själv våga fara in till andra familjer eller göra självskapa nätverk. Mm. Men jag känner att jag också har värde som, jag måste vara med själv och skapa värde till mig själv, att jag vågar ta mig ut och inte bara tänka att vad ska jag nu gammal kråk och få dit och störa andra. Så för mig är det här en väldigt positiv bild, att jag tänker att jag kan sätta min stol på gatan och så kan jag lite chitchatta med ungdomen.
Ja, alltså jag är inte på något sätt emot det, eller att jag menar, en trend. Men liksom, jag bara på något sätt, jag tänker mig just när jag läste det här att okej, vet du, du går och köper råvaror och så lagar du din egen mat och så liksom bullar du upp och liksom, vet du, sådär en långsam kaffestund på morgonen. Alltså det här är ju i och för sig mitt liv. Men liksom, sen är det ju också det att jag förstår ju att det här är otroligt exklusivt. Det här är ju exkluderande. Alla människor kan inte göra det här. Jag vet att det är tjatigt att säga det. Jag vet inte ens hur många äldre människor som kan göra det här. Jag tycker att det är jättemånga, liksom, just i Åbo till exempel, så är massor av äldre människor som går omkring dagarna ända och plockar pantburkar. Mm. Så det är liksom, jag tänker att när ni beskriver den här nonnan så beskriver ni en karaktär. Ni beskriver liksom en stereotyp. Ni beskriver alltså inte en, jag har aldrig träffat den där människan ni beskrev. Liksom, inte någonsin. Fast jag liksom skulle ha, jag har haft en mommo och en fammo, och förstås finns det ju jättevarma minnen kring dem. Men de var aldrig maxade.
Nej, exakt.
Att det är det
de
som
var moderna kvinnor kanske.
För sin tid var de moderna kvinnor, jag menar för vår tid så var de helt annat. Men, liksom, men jag tänker bara det här återkommande med maxande, de här trenderna som jag tycker att det är jättespännande. Det looksmaxing, så det liksom går ut på att du i någon mån förstör dig själv för att uppnå någon form av hittepåbild. Och det här låter som samma sak. Jag menar, skulle du verkligen leva så där, så skulle du vara arbetslös. Liksom,
pensionär.
Pensionär.
Ja, för du har ju inte råd att vara pensionär. Nej.
Men jag tror att det där nonna maxing, jag tror att det är lite ironiskt att det är maxing.
Det är ett incel-ord liksom.
Ja, men
alla incel och nonnor.
Men jag tänker på riktigt att det finns många sköna saker med det här som man kan ta till sig. Mm-hmm. Till exempel att när man stickar, så de här rörelserna som är så där repetitiva, så de aktiverar parasympatiska nervsystemet. Mm. Så att du på riktigt, det minskar din ångest på riktigt att sitta och sticka. Så
massor med fokus, hård fokus någonstans i något litet är ju också meditativt.
Jo.
Så stickning är ju helt enkelt hälsofrämjande.
Och att odla tomat, en liten tomat. Allt det här är sånt som kan vara jättelugnande. Okej, du måste ha råd och tid att kunna göra det.
Mm. Det var inte mitt mothugg. Jag tänkte bara på det. Alltså det, vet du, igen, de människorna som jag på något sätt har träffat under de senaste åren, så de håller på med just det här. Det är liksom, alltså, särskilt kvinnor. Så det är stickande, odla egna tomater. Mm. Också. Männen som jag träffar så är så där, vet du, att jag har en egen trädgård som jag håller på att jobba med. Att jag, innan ordet nonomaxing nådde mig, så var det ändå som att det här, vet du, alltså jag tänker mig att det här är en del av att vara finsk, för att vara liksom etnonationalistisk. Mm. Att vi lever redan så lugnt. Att det här trenden är ju i relation till USA till exempel. Det är liksom att där lever de ju helt otroligt snabbt. Inte för att jag menar att vi borde jobba mer, men ändå liksom att jag tror att vi är närmare jordbruk.
Ja, vi har lite mer en kultur också, ska jag säga. Man kan safta bär i någon sån saftmaja eller göra klappagröt eller någonting.
Ja, som du nämnde, Joel, det här med att man vill veta vem som byggde stugan. Och
ja,
du bara, det
exakt.
Bara. Det är det här, vad heter det? Umami?
Umarell.
Umarell, en liten gubbe.
Jag tänker att det här skulle vara ännu ett ett avstänk från den här viljan till community som vi har sett i några år. För någon, precis som du säger Adrian, så någon kanske gör sig bäst i ett hushåll, ett större hushåll egentligen. Ja, det är svårt att se en nonna ensam i sin kämpa utan med massa barn och kanske barnbarn omkring sig och sådär, ut i mitt kök, nu fixar jag det här och kom och hjälp till här eller sådär, någon slags överhuvud av en familj och ledar med sin med sitt kunnande, så här stickar man den här sömmen, så här kokar man den här soppan, jag vet bäst, jag har ett hemligt recept etc. Det känns nästan kolonialiserande att ta vår individuella livsstil och applicera den på någon som faktiskt ska höra till en community eller till ett hushåll. Så om någonting, så det att vara en nonna skulle vara att höra till en familj, en större familj, tycker jag. Då maxar man nonnan på riktigt när man får vara lite överhuvud. Just som jag sa, köksmästare.
Men det här är jättegärna, för jag tänker just det här att, liksom att tala överhuvudtaget om maxing och det där. Alltså jag läste nyligen att i och med att särskilt unga under covid verkligen skuffades ut i det digitala, för de var liksom, du kunde inte träffa vänner, du kunde liksom på det viset skapa fysiska nätverk. Så det ligger ju nära till hans att just tänka det som du säger, det liksom, du vill ha ett sammanhang, mm-hmm. Du vill ha det här huset, du vill ha det här liksom nonnan i centrum-grejen, men du vet inte egentligen hur du ska skapa den utanför en sån här trendsituation där du filmar in det och sen så är du det. Alltså jag tror att det som du är inne på, Anne, så det är ju liksom den hälsosamma versionen av det. Jag är kanske mer orolig för att det är just
den ohälsosamma.
Det ohälsosamma som är det som vinner mark.
När folk säger sådär, jag vet inte om folk gör det i er ålder, men man hör ibland att sen när man är pensionerad eller sen när man har tid. Om någon av er någonsin tänker det här, så det är det liksom en vink om att det är någon inom dig som vill fram.
Jaha, okej. Okay.
Mm. Man vill göra äldre folks saker. Liksom.
Ja, och sen så tänker jag sådär att det kanske inte finns, ingen av oss kanske någonsin har råd att bli pensionerade. Så vi måste försöka ta det där lilla nonnan in i oss nu.
Sticka lite idag istället.
Jag lever ju det här nonna-livet.
Lever du det?
Åh, gud.
På vilket sätt?
Äter glass på torget.
Äter glass på torget. När jag sticker upp på morgonen så dricker jag kaffe. Jag lagar min mat varje dag. Jag läser tidningen. Jag har starka åsikter.
Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Du är vår nonna.
Ja, absolut.
Ut ur mitt kök.
Jag är lite skäggig. Jag vaxar inte mig.
Nej, det är bra.
Jag hade ännu tänkt
tala. Jag pockar på yngre män.
Där. Ja, precis.
Där var det.
Underbart. Ja. Jag hade tänkt prata ännu, det gör jag inte, men jag pratar en annan gång om trenden cozy games. Alltså mummospel som har tagit mark och just det startade under pandemin. Men det berättar jag om en annan gång. Alltså det finns så mycket roliga mummospel att om man inte klarar av att vara helt analog så är de här nästan detsamma. Bara att de där spelen är så motsatsen till adrenalinframkallande att man nästan somnar medan man spelar. Ja. För det händer aldrig något farligt. Och vi har till exempel en finsk firma som just har, nej inte just, den har funnits redan i flera år, Merch Mansion.
Ja, just det. Ja, dem ja.
Så den här mys spel. Men det pratar jag om en annan gång.
Man kan
gång.
Typ inreda ett hus, man color matchar och bubblor och sen får man poäng att inreda ett hus eller bygga.
Alltså det är som en kombination av Candy Crush och The Sims.
Ja, exakt så. Och ingen dör någonsin.
Men det är ju det bästa med The Sims att folk dör.
Ja, det är det. Och knullar förstås.
No, man har ju sånt.
Klipp bort det där.
Nej, håll kvar det. Jag är så intresserad. Good!
Och 2020 så fanns det 15 spel i kategorin Cozy Games på spelplattformen Steam. Mm. Och idag finns det 3300 spel i den här kategorin Cozy Games.
Ja, ser du.
Och det är ju nog en mummo. Jag tror att man riktar sig till kvinnor. Vi har råd nu att spela.
Ja.
Och göra mummosaker. Hej! Nu känner jag liksom sug efter malet köttsås.
Gud, du gick in på det sättet. För jag tänkte alltså fråga er att om ni skulle få uppleva en perfekt lounge på en flygplats, vad skulle finnas där? Och jag hoppas ju på riktigt, men vi kan, ja, svara på den frågan. Är det malet köttsås?
Pizza och karki.
Är det din lounge experience?
Ja.
Men beskriv det liksom sådär ASMR, liksom sådär, vet du, hur ser det ut där?
Det ser ut som ett rax där inne.
Nej, vad ljudligt!
Är det din sådär platinum lounge?
Det är den lyxigaste.
Jag älskar det.
Du är så full av frågetecken för mig, Joel.
Det var roligt.
Nej, men man får välja, alltså, buffé är ju det lyxigaste. Man får göra sitt eget fat.
Buffé buffé är en magsjuka som är utsatt i, liksom i längd.
Ja, på långbord. Ja. En magsjuka på långbord, visst.
Ja, okej. Okay. Anne?
Nej, för mig skulle det då inte vara buffé, det skulle vara bordservering. Och det skulle vara, någon skulle komma med riktigt iskallt champagne som skulle vara så god att det skulle bara kittla och krulla i huvudet.
Ja.
Och det skulle jag dricka. Och sen skulle det vara jättegoda praliner.
Jättebra praliner.
Mm. Och sen, men inte buffé, för att jag hade där som jag känns jättemycket över, och alltid när jag är på något fint ställe så försöker jag dämpa. Att om det är buffé och det är gratis, så då ska man nog äta, och smakar det inte gott så äter man extra mycket för att kompensera.
Ja.
Alltså, så när jag är på sådana här lite finare ställen så skulle jag känna mig, det får inte vara buffé.
Okej, okay, jätte. Alltså jag hade aldrig tänkt mig att ni skulle liksom svara så där, men det, vad heter det? Hur ser det ut på din buffé då? Liksom medan du plockar saker?
Jag plockar ingenting.
Nej, medan du inte plockar saker i fickan. Du medvetet att inte gör det. Det kommer krullande champagne.
Nu är jag på en lounge. Jag är inte heller mig själv, för jag plötsligt har kammat håret i jättesnygga kläder och ser ut som en annan person.
Mm-hmm.
Så jag trivs och passar in där. Jag har lugnt. Jag är nog rik. Jag vet inte.
Har ni någonsin varit på lounge? Ni har inte varit där?
Nej, jag har varit flera gånger. Men jag har några sådana rika Maximilian-vänner. Ja, så jag får komma med dem. Men då det där känns jag lite. Försöker gå lite annorlunda. Syns det nu att jag är fattig? Oj.
Går jag fattigt?
Ja.
Ja, alltså, jag fick ju riktigt nyligen uppleva lounge för första gången. Och jag gjorde det ju liksom sådär. Så när jag kom till den här först och främst den här porten, en sån här silver liten port som du måste blippa din QR-kod på.
Ja.
Och då fotade jag ju det. Och så gick jag ju in där, den här loungen som var sådär avskärmad, och det liksom ser, det ser jätte sådär generiskt ut. Där finns liksom en sån här lampa som ser ut som ett framfall liksom, och en annan som ser ut som en tulpan.
Mm.
Och sen så finns det liksom människor som sitter och talar högt för sig själv, för att alla har möten på gång. Och så fotar jag dem.
Var är du alltså? Är du på flyg?
Ja, jag är på flygplatsen, på loungen nu.
Ja, ja.
Och varför är du där?
För att Hesari. No, det här är alltså orsaken till min prata, men inte orsaken varför jag var på en lounge. Jag var på en lounge för att jag är författare. Och,
ja, och du är kändis.
Jo, tack.
Jag är kändis. Vad heter det?
Det går bra nu.
Det går absolut bra nu. Det är liksom det finaste som jag sa här i början på hela sändningen, var att få sitta ensam på vässan och inte känna att det fanns miljoner människor på en sidan båse.
Visst.
Det var, då visste jag att det går bra nu.
Det är lyx.
Liksom att jag fick vara för mig själv.
Ja.
Vad betalar man liksom inte för på en flygplats?
Oh.
Ja. Men alltså det som svarar på frågan vad man inte betalar för när man kommer till loungen, så det svarar ju Hesari på förra veckan. Och då var det liksom finnar, jag vet inte om man får säga det här, men jag får säga det här.
Ja.
Finnar så hade liksom valt att servera malet köttsås, vilket du Anne så där nämnde, malet köttsås och mos i svarta så här plast kar. Och möjligtvis skulle det ha platsat på Rax.
Ja, det vet jag fan. Rax lite finare på Rax.
De presenterar annorlunda.
Ja, det gör de här.
Det är viktigt med presentation där.
Jo, det är det.
Ja, men det är inte viktigt med presentation i liksom det här Platinum Business Lounge. Det är det inte. Det är liksom, alltså det var, no, det var, ja. Det kom fort mothugg på sociala medier. Så det var liksom Facebook som folk var sådär att ska det vara så här?
Mm.
Och finnar svarar att jo, det ska det, för att skolmat så har hög standard.
Ja, alltså folk kritiserar att det här är ju som skolmat.
Ja.
Och finnar så där, japp, exakt ja. Så.
Att för Finland har vi bra skolmat.
Ja.
Och det är att sant, inte behöver man nu vara någon snobb och kacka på finska skolmaten. Det är ju fint att vi har skolmat.
Ja, men, alltså, men det som jag börjar tänka på, liksom, att vad säger det om vår uppfattning av lyx?
Mm.
Skolmat.
Mm-hmm.
Ja, att liksom sådär, för att, är det det ni tänker på när ni tänker på lyx?
Nej, det är det inte.
No, egentligen så är det ju otroligt fint att berätta om ett samhälle att vi bjuder mat, att alla människor får äta sig mätta åtminstone en gång per dag. Ja, men nej, det är inte det jag tänker på.
Globalt, välfärd är det ju mer än lyx.
Välfärd, liksom. Ja. Nej, det är inte det jag tänker på. Nej, verkligen inte.
Nej, för, alltså, för jag börjar ju tänka det att liksom själva konceptet lyx så lider liksom av inflation.
Mm-hmm.
Att det är liksom, vi har tillgång till så mycket att det blir liksom en konstig sak att tala om lyx.
Mm.
Och då så där vet du, när jag var på den här loungen och fått allting så där jätte så där världsvan som jag var, och så skickade jag till en kompis och var så där, du, jag är på lounge, jag är på lounge. Så skickade den här människan tillbaka som jag var så där liksom att fancy, liksom nice, och sen så där smiley face med kärnor.
Ja.
Och så tittade jag omkring och liksom just som jag sa att jag var inte smiley face med kärnor. Jag var liksom så där, vet du, det var en liten skål med ungersk soppa. Och sen var det en sån här kaffemaskin som, vet du, hade ljud för sig, liksom lät som en nonna, liksom så där, vet du. Exakt, just så där. Och liksom, alltså, jag börjar på något sätt tänka att vad är det som är fel i hela den här situationen? Och då var det just det här som jag liksom frågade, alltså, som du, Anne, var inne på, det här liksom att du försöker se ut som att du hör hemma där, liksom i den här loungen. Du försöker när du är med dina rika kompisar,
ja,
att man ska märka att du är fattig. Ja. Det som jag börjar tänka på var det här att jag var egentligen problemet i den här loungen.
Mm.
Liksom, och i relation till mig var andra människor problem med den här loungen. Liksom att egentligen så min uppfattning av lyx så handlar ju om exklusivitet. Att det är liksom det här, vet du, det kommer från en annan tid. Mm. Det kommer från en tid då alla människor inte kunde flyga.
Mm.
Själva flygupplevelsen var lyxig.
Mm.
Och då ska det vara liksom så här, vet du, inte vet jag, Saint-Tropez. Det ska vara solbrillor och sånt. Men sånt kan jag ju fixa.
Ja, exakt, ja.
Så då är det ju inte lyxigt.
Och så kommer det väl från en tid där vi kunde vara lite mer öppna med klasskillnader. Att det här är första klassresenär och en economy resenär. Och vi var, alltså, flygplansindustrin är ju en av de få som ännu gör skillnad på folk och folk, liksom, och gör det ganska öppet.
Ja, men det är ju, alltså, sitter du i ett flyg så det är ju, alltså, omnibus är ju lyxigare än ett flyg nu för tiden. Det är liksom, skillnaden mellan first class och allt annat är typ en papperslapp.
Ja, ett skynke bakom min.
Så på något sätt så tänker jag mig att själva flyget i sig är ett tecken på att här är någonting som har hänt. Och jag vet inte om det är det att vi inte är bekväma vid att visa klasskillnader, för att om jag går ut på gatan så ser jag, först och främst, jag har inte tänkt att jag kommer att äga en bil, men det är inte liksom en sån där snuff-snuff-situation, och jag bara tänkt att det kommer inte att hända.
Mm.
Men sen så ser jag liksom, det finns olika klasser av bilar i Finland. Det finns de här rostiga bilarna, sen finns det Tesla-bilarna som har den här, vet du, I hate Elon på någonstans.
Ja.
Och sen finns det liksom de här vrålåken.
Ja.
Och det spelar ingen, det är inte män som kör vrålåken, det kan vara kvinnor som kör vrålåken också. Så det är liksom hela tiden en signalering av sådär att jag är bättre än du. Skulle jag liksom gå in på sociala medier? Skulle jag gå in på typ, vet du, jag har inte en dating-app numera, Joel, för att jag försöker vara själv tillräcklig.
Mazel.
Som incel. Nej, gud, att vara sådär. Men liksom sådär, vet du, alltså, jag tycker att överallt så bemöts man av så här, vet du, en viss typ av, om man vill vara vänlig så tänker man sig att man är en rollmodell för andra människor, men vill man vara ovänlig så vill man visa liksom, att man är bättre. Och det har ju alltid på något sätt, tänker jag, varit en del av att vara lyx och bättre.
Ja, men etablissemang är ju ändå samma. Ni möts på samma dating-app och ni får köra på samma vägar.
Nej, inte givet. Det finns tydligen dating-appar som är för just,
ja,
kändisar och
vad heter den? Ja, exakt. Ja. No, ja, det skulle vara ett, ja, sant.
Jag tänkte på något sätt att du skulle vara där, ja, med att du är liksom kändis. jag är så besviken på att din sådär lounge är rax.
Ja.
Jag hade hoppats du skulle säga någonting sådär, vet du.
Jag är från Nykave, det var höjden på fröjden att få till Vasa och simma på Tropiklandia och få till Rax efteråt. Nu kommer det mycket brand names.
Alltså det är så helt ylle underbart att voj voj.
Men det är, alltså det där skulle jag köpa att är en form av lyx, för du beskriver ju en helt annan tid då, vet du, det fanns en viss typ av gemenskap, det fanns en viss typ av sån här, vet du, framtidsförhållning.
Mm.
Det är, vet du, på något sätt så den här lyxen hänger ihop då med, vet du, vad man kan unna sig i bemärkelsen, vet du, inte vet jag, trygghet och avslappnad inställning till världen. Liksom.
Menar du att lyxen är hotad idag?
Jag tänker absolut det. Att det är liksom konstigt att säga det här i samma sändning som du har talat om Maximilian Revell.
Jo.
Men ja, jag tänker absolut att lyxen är hotad.
Att vi let lite vilket folk som helst flyga flygplan, och nu kommer deras kultur in i våra lounger också.
Nej, det är...
Deras mat ska vi äta också.
Nej, vi ska äta deras mat, men vi ska inte ge dem mat. Men liksom, vet du, men alltså, nej, men jag menar, vet du, så där, det finns en viss förhållning Så alltså, lyx är en del av en världsbild som inte jag tror att egentligen existerar.
Right.
Medan, jag skulle säga att vi är stormintresserade av lyx på så vis att vet du, man får följa med typ Jeff Bezos som hyr hela Venedig när han ska ha sitt bröllop. Men det hänger inte på något sätt ihop med att jag ens... Jag vet inte... Det är inte eftersträvansvärt. Det är inte möjligt att komma till den punkten. Tvärtom så är det liksom som att du följer med en tv-serie. Där jag tänker mig att tidigare så lyx, okej, Elizabeth Taylor är liksom någonting helt annat än vad jag kan uppnå. Men om jag strävar så kanske jag någon gång kan återskapa någon variant av hennes solsemester. Liksom jag kan någon dag få uppleva hennes loungeupplevelse. Men istället för att få uppleva Jeff Bezos loungeupplevelse, och han har helt säkert en lounge någonstans, liksom, dit man inte ens kommer med en QR-kod, så går jag i princip hem. Alltså min lounge är detsamma som jag har hemma, minus vissa bekvämligheter.
Det tyder väl på att lyxerna flyttar sig. Om sådana som vi kommer in i lyxiga lounger så är det inte egentligen vad lyxen är. Jag menar, det finns ju lyx idag i att åka upp i rymden med en sån turistig raket. Och det kommer jag aldrig kunna göra.
Nej.
Så de har bara flyttat målstolparna.
Hur tror ni att det ser ut i en sån här rymdraketslounge? Vad gör man innan man åker upp dit?
Jag tror att den är kanske inte någon vidare. Just
nej,
därför att du kan champagne är roligt inte så länge kanske, vet du. Om du måste dricka det varje dag så vill du inte ha det till slut. Men jag undrar, Adrian, har jag rätt i det att du också är lite glad över att du var lite missnöjd över den där lyxiga loungeupplevelsen?
Nej, inte vet jag om jag var glad över det. Jag var nog faktiskt, alltså, det var liksom en sån situation där jag hade 3 timmar på mig att vänta på en flygplats. Och då är det jag tycker att det är jättetrevligt att bara få vara för mig själv. Och då, jag hade inte betalat för det här. Så det är liksom bara få vara... var cool. Men jag tror att det som på något sätt... jag är helt okej med att vara bougie. Alltså jag är helt okej med att vara... Vet du.
Du klarar av det att vara...
Alltså jag gjorde ju bort mig genom att fota alla människor där, men de brydde sig ju inte. De var ju liksom i sin egen så där personliga autism när de höll på med sina möten. Men alltså för min del så finns det ingen skam i att vara så där, vet du, att... inte vet jag sitter på lounge, ni sitter inte på lounge, utan jag är bara sådär, vet du, att titta vad jag har jobbat upp mig genom att inte betala någonting själv utan fått allt betalat för mig. Liksom, det känns bara trevligt. Det känns bara mindre trevligt att komma till den punkten och vara snuvad. Liksom.
Yeah.
Mm-hmm. Som du beskriver, Joel, det här med att målstolparna flyttas. Mm-hmm. Liksom, vet du, till och med när jag är småborgerlig så är det betoning på små.
Ja, du trodde att du made it.
Jag tänkte att liksom nu när jag stiger av det här sketna flyget och de här flygvärdinnor, de liksom har serverat mig kaffe som har stått i en termos och jag har lidit.
Ja.
Jag har lidit.
Bland vanligt folk.
Bland vanligt pöbelfolk. Ja. Och så får jag liksom vara sådär att, vet du, screw you guys, dags för mig att make it. Och sen så stiger jag in där och så får jag bara en 70-talskran och ett eget bås.
Ja.
Men den där priority linen, den är underbar när man får glida förbi alla in i planen.
Har du gjort det?
Ja.
Hur känns det? Det har jag inte gjort.
Det är lyxigt.
Ja, det är väl lyx på riktigt.
Men det skulle inte jag täckas göra.
Senast jag flög från Stockholm till det där Helsingfors, så en av mina vänner flyger alltid business. Han sa när jag steg upp, jag flög helt vanligt, så sa han, jag sa att jag fann ut i apklassen, så sa han, just det, du är ditt bland hundarna.
Jesus Christ!
Apklassen och hundarna.
Wow.
Det är bland
hundarna.
Och jag sa framför mig, hur ligger i den här, alltså vart hundarna är i det där bagageutrymmet.
Ja.
Men det är ju,
wow.
Okay, så det finns någon lyx ändå.
Men det var så roligt, för han satt sen faktiskt, för där businessklassen var, när det var från Stockholm till Helsingfors, så det var så att, sen så satt han faktiskt raden framför mig.
Ja.
Så satt jag skällde bakom honom hela resan.
han fick en fin plats i business, men för nära hundklassen.
Ja,
man hörde den.
Han heter den rakt bakom.
Fy fan vad bra.
Kära vänner, jag tycker att vi är nöjda nu.
Ja. Jag tycker också det. Det var jättefint.
Och jag hade ett samvete för att när jag pratade om hur fattig jag är, när jag får en månadslön så det är fullt sagt att jag säger att jag identifierar mig som fattig.
Ja, men det är ju inflation annars också. Man får ju mindre för pengarna. Så det är liksom...
Ja, men jag pratar om min legacy.
Din legacy? Ja.
Du, framöver, hur du kommer...
Hur du ska bygga din sån där pyramid.
Ja.
Din nekrolog. En fattig stackare.